Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi har ju ett samarbete med Jurio, den här juridikplattformen där man kan få avtal skrivna skickade till sig digitalt.
Supersmidigt.
Ja, supersmidigt. Men det jag tänkte på, det är så här, det slog mig att dina föräldrar har ett landställe där vi brukar hänga mycket. Och en dag, nu är de unga, dina föräldrar, men en dag så ska ju du och dina bröder ärva det.
Eller om de behåller det, ja.
Ja, men, ja, om de behåller det.
De kanske har sålt det precis.
Ja, precis.
När? Vi tror att vi ska ta över det.
Ja, men det som slog mig som jag tyckte var så bra när vi pratade med Kristoffer i det avsnittet, det kan man lyssna på om man inte har lyssnat på det, det var så här att det här samäganderättsavtalet man kan skriva, typ att säga att din brorsa är en slashas, liksom. Då kan du skriva in det avtalet.
Båda mina bröder är ju det.
Båda de är jäkla slashas. Alltså då kan man skriva så här, ja, han är en riktig slas. Nej, det kan man inte göra. Men, men däremot kan du ju skriva så här, vad ert ansvars områden är. Uh-huh. Vilket är, det låter så luddigt.
Ja, men för det jag, för mig var det också verkligen en grej när Kristoffer berättade om det. Just för att mina tankar går ju till att hur jag ska trygga upp för mig i, alltså, i relation till dig, helt ärligt.
Ja, precis.
Ja, men det är ju så här, men behöver vi skriva ett skuldebrev? Har vi liksom, hur, vad blir det om vi går isär?
Samboll. Alltså,
ja,
testamente.
I de termerna, liksom, ska vi gifta oss, ska vi inte gifta oss? Och alltså, rent juridiskt, hur det faller sig om saker och ting händer, om du går bort. Men det är minst lika viktigt att ha en plan för hur man liksom avlastar sina relationer till andra. Jag menar, ska man ha saker med varandra att göra, så vill man ju liksom...
Man vill ha det på det klara.
Utan att så här onödigt skav. Och,
det tror jag inte många tänker på. Det är nog många där ute som så här, samäger någonting. Så, och så vet man inte riktigt så här, ja, men nu har den här personen inte gjort det här. Eller nu, och inte vet att det finns sådana här avtal att skriva.
Jag relaterar mycket till att så här, vet, ut och resa med någon som man inte bor med. Om det är kompisar, hur nära eller inte nära man än är. Alltså, över tid så blir det svårt liksom. Eller, det är min upplevelse.
Ja, och framförallt att, när det är pengar inblandat.
Ja,
också, pengar gör saker med människor.
Men också att vi funkar olika och särskilt när man inte lever ihop och verkligen hittar sina överenskommelser. Som att så här, men det här är vi överens om och vi väljer fortfarande att leva tillsammans. Men att ha någonting ihop med någon som man inte har valt att leva ihop med, liksom, då är man ju mer olika, skulle jag säga.
Verkligen. Det finns inte bara sammanäganderättsavtal på Jurio, utan det finns testamente, bouppteckning, hyreskontrakt, samboavtal och så vidare. Jag tycker verkligen man ska gå in på jurio.com och kolla igenom de dokumenten och se om det är något som passar en själv. Det här ska bli ett avsnitt där vi pratar om någonting som är väldigt, väldigt populärt hos våra följare och lyssnare. Alltså det är många som har önskat ett sånt här avsnitt. Och det är hur man faktiskt kommer igång att investera på börsen. För det är någonstans en inkörsport och en djungel som vi har tagit oss igenom. Och som våra vänner har fått ta sig igenom och så vidare. Så jag tänker att så här, det här avsnittet kanske förenklar lite för många som inte har börjat spara. Och även de som har börjat spara men inte riktigt vet om man har gjort rätt. Liksom. Mm. Eller hur?
Ja, men verkligen. Man får ju så väldigt olika med sig, tänker jag. Jag tänker att det här handlar mycket. Mycket får man på köpet med sin uppväxt, skulle jag säga. Alltså hur nära man har varit att investera på börsen.
Ja,
vad man, eller sin omgivning, eller vart man än får upp i intresset eller ögonen för, och hur mycket man hör från samhället, omgivningen, att man borde. Eller liksom.
Exakt, man hör ju avkastning hit och dit. Ja. Och det är liksom
rekordmånga som har börjat investera på börsen och, och sådär.
Alla olika förutsättningar.
Ja, och jag tänker att det blir ju allt mer tillgängligt, lättillgängligt, och att det blir mer allmänt snack om att investera på börsen. Så det är svårt, tror jag, för många att ha helt missat att den typ av investering finns.
Precis. Men jag tänker så här, det kanske blir ett matnyttigt avsnitt här. Men alltså att vi börjar verkligen lite från grunden. Så här, vad en investering är. Och jag tänker att investering, vi investerar i vårt hus, liksom, när vi lägger in pengar i det för att någonstans ha en förhoppning om att det ska växa i värde, inte bara därför vi investerar i huset, men man kan investera i andra saker, guld och silver och
kaffebryggare
för att hoppas att den
investerar en bil. Nej, men det är väl som en investering i, vad säger man? I sin hälsa, i sitt välmående.
I sitt välmående.
Ja, det är kaffebryggan som vi fick hem häromdagen var investering i mitt välmående.
Jag tänker att det finns olika syften med investering. Jag menar, vissa så här investerar för att man har ekonomiska mål, som vi har ekonomisk frihet. Det är en av anledningarna till att vi investerar. Att man vill skapa en passiv inkomst som kan generera pengar över tid utan att man behöver lyfta ett finger. Man kanske vill bara öka sin förmögenhet och känna sig wealthy. Så det finns olika, så det är en investering i stort. Liksom.
Det är, och det är ju verkligen att understryka att jag tänker att, att investera sina pengar i en förhoppning om att den ska växa mer än om jag gör, att jag inte gör investeringen eller bara låter dem ligga under soffkudden. Det handlar ju inte om att det endast finns börsen.
Där
finns det.
Där får man ju se vad som passar en själv. Vissa gillar ju fastighetsbranschen. Liksom.
Ja, men det är det jag verkligen tänker. Typ, som, men du har en polare som köper begagnade golfklubbor och vet dess riktiga värde och säljer dem dyrare. Det är ju frimärken. Alltså, du har ju vad som helst som du kan liksom hitta där du kan investera och få ut ett större värde. Om du har liksom, har en fingertoppskänsla för någonting, är du duktig på någonting, alltså investera på ett sådant sätt. Börsen är ju, idag kommer vi snacka börsen, och det är ju ett väldigt vanligt sätt, såklart.
Ganska låg tröskel att kliva över just börsen. För någonstans här, man pratar om någonstans, historiskt så har ju börsen gett ungefär runt 7-8% i avkastning varje år. Och det är ganska bra. Eller det är skitbra. Liksom. Och med ränta på de pengarna så förstår man att så här, över tid med ett ganska litet sparande så kan det ge ganska stora summor. Liksom. Eller det är väldigt stora summor. Det är det någonstans jag tänker att så här, det är det vi vill prata om när vi snackar investering. Att göra det långsiktigt och bygga beroende på vad man vill investera. Man kanske vill investera i ett stort hus om 20 år. Liksom. Mm. Men man ska veta att har man dem under kudden, som du säger, eller på ett sparkonto utan ränta, då förlorar pengarna värde. Eller hur? I form av inflation. Att då äts de snarare upp. Så egentligen är det så här, har man ett långsiktigt sparande, då är ju det nästan ett måste för att inte förlora sina pengar. Vilket är rätt sjukt när man tänker så.
Ja, verkligen. Ja. Men också tänker jag att alltså tidsmässigt var fördelen med att investera pengarna på börsen. Inte bara att det är lättillgängligt och så, utan också tidsmässigt är vi långsiktiga i vårt sparande och har en en strategi och en portfölj som vi tror på över tid, mm. då krävs det ju väldigt, väldigt lite tid för att faktiskt då få ökat värde. Mm. Jag tänker kontra då om man skulle ha någonting man är jäkligt bra på liksom.
Ja.
Att omvandla det där garnnystanet till en väska som kan investera i garnnystan.
Jag vet inte, men man förädlar
någonting. Ja. Sitter där på sina guldmynt som man... Okay, det kanske inte kostar så, ta så mycket tid.
Mm.
Om man hittar det där guldmyntet som bara kan ligga i kassaskåpet och sen öka det i värde.
Precis. En annan fördel som jag ser med... Om vi tar lite fördelar sånt med börsen. Mm. Det är så här, du har alltid varit mycket för... Varit förr i alla fall väldigt mycket för utdelning.
Mm.
Eller typ direktavkastning som det heter.
Mm.
Typ investerar du i en fond eller portfölj... Eller inte portfölj, utan fond eller en aktie.
Mm.
Då är det så här, då är du i princip indirekt ägare i ett bolag. Som många bolag har utdelning då. Det betyder att de ger ut pengar varje år för att man är aktieägare. Som en slags bonus kan man säga det egentligen. Det är ju en fördel. Och med dem återinvesterar man då de pengarna. Då gör jag att värdet i sin portfölj eller sitt innehav, vi kommer till lite begrepp senare, men att det stiger och man får de här ränta på ränta, fina ränta på räntan.
En annan fördel, en jättefördel, det är ju att du verkligen kan risksprida om du investerar dina pengar på börsen också.
Mm.
Jag tänker, har du ett fint öga för klockor och kan investera i det, så är det ju det blir väldigt snävt om du bara skulle liksom...
Just det, eller fastigheter,
eller fastighetsbranschen. Ja. Att ha olika lägenheter eller bostäder att hyra ut. Liksom.
Det
blir ju verkligen den branschen.
Mm.
Men på börsen kan du ju verkligen enkelt liksom välja olika fonder eller aktier som riktar sig till olika branscher, olika marknader som är alltså olika länder och sådär.
Verkligen.
Vilken är en jättefördel. Så går det sämre för fastighetsbranschen, ja, då kanske du har en liten del i din portfölj som går sämre. Men medan finansbranschen går jäkligt starkt, då behöver det inte svänga så himla mycket i din portfölj, för du har gjort den riskspridningen.
Ja, så i princip kan man säga att så här, vill man investera i fastigheter, då behöver man inte investera i köpa ett hus, där man kan fortfarande köpa på börsen, men du kan investera i bolag som bygger hus till exempel.
Ja, och jag tänker, bara för att ge ett exempel på hur riskspridningen verkligen funkar, det är att om vi investerar allting i, nu kan vi tänka liksom en aktie liksom, eller en bransch, säg fastighetsbranschen, då har du ju lagt 100% i den branschen.
Ja.
Samma gäller ju om du skulle investera i en bostad liksom, och hyra ut till exempel. Då är det 100% att det måste gå bra för att det ska gå bra.
Mm.
Men skulle du skulle du investera i någon finansaktie, så har du halverat det bara för att du har liksom två olika branscher.
Mm.
Så riskspridningen är ju liksom halverad.
Precis.
Likaså om du lägger till ytterligare liksom en marknad, då är du nere i en tredjedel. Liksom. Du har ju splittat upp det på en tredjedel. Och jag vet att någonstans efter 10, jag kommer inte ihåg, jag har en...
10-12 aktier.
Ja, men 10-12 aktier.
I olika branscher.
I olika branscher eller marknader. Så har du verkligen kommit ner i...
Ja, men det finns en sån procentuell...
Ja,
riskspridningen ökar inte speciellt mycket.
Nej, men precis.
Ja, men
om du lägger till och har 15 olika bolag så... Så det är en väldigt, väldigt fördel med börsen.
Ja.
Att det är så enkelt att tänka till kring sin riskspridning.
Ja, och enkelt att komma igång. Jag menar, förr i tiden, då satt man ju liksom, behövde ju ringa någon som hade papper, och fick man åka på och krita på för att köpa liksom fonder eller aktier. Mm. Nu är det liksom, du går in i din telefon och gör det och kan handla typ varje dag om du vill. Den möjligheten gör ju än att typ köpa en fastighet. Alltså det förenklas otroligt mycket, så det är enkelt att komma igång.
Visst.
Tänker jag. Men jag tänker också lite så här, grundläggande. Nu har vi sagt, jag har redan tänkt på att du sa marknad. Jag vet inte om du sa vad marknad betydde. Liksom.
Olika länder.
Ja, men typ så här, så att du, branscher vet man, handlar inom fastighet eller finans. Liksom. Du kanske köper en aktie i Handelsbanken, säger vi. Då är det inom en finansbransch. Liksom. Mm. Marknad kan det vara så här, ja, men i USA eller i Asien eller i Sverige eller i Europa. Alltså, det är det du menar med marknader. Men En aktie, jag har lite så här grundläggande begrepp, men det här kan säkert alla. Men en aktie är en del av ett bolag. Man blir egentligen delägare när man köper en aktie i ett bolag. Fond är ju en, kan man säga, en skål med massa aktier som du lägger i en skål, och så får du ett gäng olika aktier istället för att investera i enstaka. Sen har vi, många har säkert hört index, att slå index. Jag tänker ändå begrepp som är viktiga att veta här.
Mm.
Ett index, som att följa ett index, säg att man vill ha ett svenskt index. Ett svenskt exempel på ett svenskt index är ju OMXS30, som är de 30 mest omsatta bolagen på svenska börsen.
Mm.
Så då följer man de 30 bolagen. Liksom. Och det är att följa ett index, eller att man vill slå, om man vill slå det indexet då, det betyder att ditt innehav ska slå de 30 bolagen.
Mm.
Och sen utdelning sa vi ju innan. Och sen portfölj, jag har skrivit upp här också. Vad är en portfölj? Det finns en aktieportfölj, det finns fondportfölj. Det är egentligen en vad säger man, om du har en fondportfölj, då är det till exempel två eller flera fonder.
Mm.
Det var några grundläggande begrepp och någon slags introduktion till börsen. Har du någon, vad tänker du nästa steg, Gelsling? Vad ska man göra liksom?
Men jag tänker att en bra start kan också vara att fundera på vilka pengar man vill avsätta till att investera på börsen.
Mm.
Det tänker jag också, alltså du kan ju ha ett sparande, men allt sparande kanske inte ska investeras på börsen. Vår tumregel är ju att är det pengar som vi har tänkt att använda inom 5-årsperiod så vill vi inte investera dem på börsen, för att det blir för riskfyllt vad värdet på de pengarna kommer vara inom 5 år. För det får vi ju beredda på, att det kommer toppar och dalar.
Typ en coronapandemi. Som
där,
går ner 30%.
Där vi inte vill behöva plocka ut pengarna. Och kan låta dem liksom ligga tills det är bättre tider.
Och, får jag dra ett exempel där bara?
Mm.
Det var en följare som skrev så här. Men jag sparat till min lägenhet, min första lägenhet här. Så jag tänkte köpa snart inom 2-3 år. Vilka fonder och aktier ska jag välja?
Mm.
Och jag bara sa det så här. Du kan absolut göra det, men du ska vara medveten om risken. Alltså, säg att man sätter in, man har 500 000 och vill att den ska växa för att ha råd med kontantinsats. Och så kommer en coronapandemi och slår till med 30% ner.
Mm.
Och så helt plötsligt, så när du har tänkt köpa, så har du mycket mindre pengar än vad du hade innan. Mm. Det är det vi menar med 5-årsperiod. Alltså, det kan ske på mer än 5 år, men vi har någonstans satt någon gräns för oss, så att säga. Ja, men mer än 5 år, då brukar marknaden någonstans ha stabiliserats igen, historiskt.
Precis, och jag tänker att man kanske inte ska rikta in sig på en 5 års, alltså så, utan snarare tänka att det här är pengar som inte är så himla bunden till en viss tidpunkt när jag behöver dem.
Precis.
Det är också ett sätt som vi brukar tänka.
Ja.
Ja, och när man vet det, att så här, men den här pengen tänker jag är väldigt långt bort, men som också jag har en tanke med vad de är avsiktligt till. Jag kanske har en tanke om att jag vill någon gång köpa ett hus, men den är långt borta. Eller pensionen, en extra klirr i pensionskassan. Ändå lite tänka, lite öronmärka liksom, vad tanken är, vad målet med pengarna är att verkligen använda dem till.
Ja, men och den enda som skiljer så här, tänker jag, det är ju våran buffert som vi inte ens ska röra.
Mm.
Men de har vi inte på börsen. Så där talar vi mot oss själva egentligen. För det här är ju liksom, varför har vi inte det på börsen? Ja, men det är ju för egentligen för att vi vill inte, vad säger man, förlora dess värde. Men det gör vi ju i och med att vi, nu har vi dem på ett räntekonto, så att nu får vi ändå lite avkastning på dem. Men innan, vi hade ju nollränta på de pengarna.
Mm.
Och de är egentligen för att vi vill veta exakt vad vi har där och röra oss med. Mm. Så, att där, så har vi resonerat. Man kan ju ha buffert pengar på på börsen också.
Mm.
Men då ska man veta riskerna med det liksom.
Man kan ju inte räkna med, om jag har tänkt att jag har en buffert på 80 000 så kan jag ju inte räkna med att värdet kommer vara 80 000.
Precis.
Så.
Och vi är ju väldigt mycket för så här, för fonder. Vi har ju börjat gilla fonder mer och mer för att vi inte känner att vi har tiden till att vara det här aktiva i handling. Liksom.
Mm.
Alltså har man ett specifikt bolag i en specifik bransch, i en specifik marknad, då det svänger ju mycket för ett sånt bolag. Och då måste man någonstans vara aktiv också och veta att så här, okej, nu händer det här, nu behöver jag sälja det här bolaget. Så det är därför vi väljer i en fond eller att investera i fonder. För fonder har ju någon form av förvaltning. Antingen så är det en så kallad passivt förvaltad fond, vilket innebär då att den fonden följer, som vi nämnde innan, det här indexet. Alltså de 30 som jag sa förut, OMXS30, det finns ju fonder som följer det här indexet, som har de här 30 bolagen i sin fond. Och då kallas det alltså för passiv förvaltning, att när något bolag går upp i värde och går över in i det här indexet, då byts också innehavet ut automatiskt. Medan en aktivt förvaltarfond, då är det faktiskt någon, ska man säga, en person som sitter bakom och väljer innehavet. Det kan vara att du, älskling, är en fondförvaltare som sitter och så här, ja men jag har, du har en fond som heter Karin Specials. Så väljer du ut fonderna i den, eller innehavet i den fonden.
Mm.
Och så tar du en avgift för dem för att göra det här. Och
mm.
att din anledningen till att det finns sådana fonder, det är att för att man ska kunna slå index och inte bara följa index och få samma avkastning.
Mm.
Då. Så där, är man, där måste man lite välja. Så här, vill vi ha aktivt förvaltade fonder som är lite högre avgift ofta, eller vill man ha indexfonder till en lägre avgift? Liksom? Så det är någon form av risk man tar med sina pengar. Men där kan man också kolla. Liksom, man kan ju, det finns ju så här fondfaktablad, man kan läsa om fonder, vilka det är som investerar, vad de har för erfarenhet, avkastning på deras fonder och så liknande. Och så när man väljer ut fonder till en så kallad fondportfölj, när vi gör det, liksom, då ser vi verkligen till att ha liksom, USA en hel del. Vi har lite Asien, lite Europa, lite Sverige, kanske lite småbolagsfonder och så vidare. Då. Det blir en fin, jag gillar riskspridningen i sättet att handla fonder.
Mm.
Vi kör ju både passivt förvaltare och aktivt förvaltare. En liten mix.
Mm. Och det som vi tänker, du var inne på det innan, det här med tiden.
Mm.
Att om vi ska frångå våran fondportfölj och ändå investera i några aktier, då är det ju för att vi har tiden till att följa det bolaget och känna att vi har kollen och följer det. Och även att vi har lite mer koll på vad bolaget pysslar med. Därav skulle vi, kan jag säga, aldrig investera i en aktie som är i USA.
Vi har ju typ aldrig gjort det.
Nej,
så att det kan man väl säga.
Vi är inte så nära den investeringen och det bolaget. Vi förstår.
Jag skulle kunna tänka mig investera i USA. Det är typ så här Apple eller typ Microsoft, Amazon. Mm. Alltså du vet sådana här.
Ja, men, och det är ju för att du är nära det på något sätt.
Ja.
Att
ja,
du sitter med en MacBook framför dig. Eller,
det tror jag är jätteviktigt
ja.
När man vill investera. Typ så här, jag vet vad H&M gör. Jag vet vad Volvo sysslar med.
Ja.
Liksom.
Ja.
Att om man vill, så att man har verkligen koll på.
Deichmann i Tyskland kanske. Du köper ju alltid dina skor på Deichmann. Ja, men du gjorde det ett tag i alla fall.
Jag tror aldrig jag har köpt. Jag köpt på tofflor tror jag.
Men det kändes som du alltid gick in på Deichmann.
Deichmann.
Då kanske man förstår liksom att det här.
Är de börsnoterade?
Det vet jag inte. Men något som du kommer närmare. Liksom. Annars har jag ju ingen koll på vilken typ av modebolag som går bra i Tyskland.
Mm.
Om inte jag.
Nej, men verkligen.
Eller vilka möbelföretag. Liksom. Är det Ikea där?
Mm. Det kan jag tycka
är. Ikea är ju svensk då, så det var ju ett dåligt exempel.
Ikea i Tyskland. Tyska.
Eller är det från Tyskland? Eller det?
Ja, men det kan jag tycka med så här, om man jämför aktivt förvaltare och passivt förvaltare, att har man en indexfond, alltså vi gillar indexfonder, men någonstans så jag kan ogilla grejen av att så här, det är 20-30 fonder i en indexfond och så är det ett utav bolagen som går åt skogen, då faller ju mycket av din portfölj. Vilket då, jag tänker att det kan också göra för aktivt förvaltade fonder. Men där finns det ändå någon som sitter och faktiskt kan byta ut. Liksom. Alltså jag gillar det tänket någonstans att
kan vara värt en liten högre avgift, menar du?
Ja, det är mycket snack om att så här, ja, man ska ha låga avgifter på sina fonder.
Mm.
Så här, men kollar man på, det finns ju många väldigt fina aktivt förvaltade fonder som har presterat bra. Och ser man att så här, ja, men den här har gått 10% plus i år.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Då är avgiften inräknad där. Alltså det är inte så här att ja, det är 10% och så har de en förvaltningsavgift på 2%, så det är egentligen 8, utan det är 10, den är inräknad. Det ska man ha med sig när man väljer. Ja, men om vi är inne på det lite, det finns ju så här så kallade nätmäklare. Jävligt fint ord för egentligen någon bank liksom. Säg Avanza, Nordnet och alla olika plattformar, Saber, Fondo, där man kan köpa fonder och aktier. Alltså, hur ska man egentligen välja mäklare? Det är ju svårt, såklart. Jag tror Avanza är väl marknadsledande. Och jag tror också att de är dyrast för själva fondbolagen att ligga där. Liksom. Men jag tror att antagligen så kan de väl ta betalt för att de är så stora. Men att välja, alltså vår erfarenhet är väl att det inte spelar as stor roll. Vissa har liksom lite lägre avgifter. Det ska man ändå säga, typ fondavgifter. Det man borde göra egentligen det är att jämföra avgifterna på de olika nätmäklarna och fundera på vilken som passar en bäst. Jag tycker inte det är så jätteviktigt, helt ärligt. Det är ännu viktigare att man faktiskt investerar, håller du med eller?
Absolut. Sen tänker jag att man kan stå och välja mellan två likvärdiga fonder som historiskt kan ha haft olika utvecklingar och förvaltats på olika sätt. Och vad fondbolagen tar för avgift. Alltså där kan ju, i längden så spelar ju avgiften en stor roll såklart.
Oh ja, verkligen.
Så jag tänker att då man och jämför en global fond, alltså en fond som riktar sig mot
hela världen typ.
Hela världen, hela vida världen. Då är det ju superviktigt att kolla på avgiften som en del för att landa i beslut. Du kanske inte ska ha båda, två stycken globalfonder utan välja en utav dem. Och då vill vi ha den som vi får bästa avkastning. Och då är ju såklart avgiften något vi behöver räkna in för att det kommer ju ta lite av värdet såklart.
Ja, ofta hos nätmäklarna så kan man ju se vilket innehav som finns i fonden. Så då kan man ju faktiskt ställa fonderna mot varandra. Och den här är lite dyrare och den här är lite billigare. Vad skiljer i innehavet? Liksom, vilka bolag har de faktiskt? Och sen de flesta har ju också så att man kan öppna olika typer av konton. Typ så här. Så vi har ju våra i ISK. Alltså investeringssparkonto. Som är jäkligt enkelt skattemässigt. Att så här, vi behöver inte skicka in massa papper utan det sker automatiskt på deklarationen. Det är också en sån fråga som många ställer oss och tycker det är en tröskel. Så här, jag vill inte investera för det. Jag vet inte hur man gör med skatten och hur det ska tas upp. Så det sker ju automatiskt.
Tänka på vid köp och sälj.
Nej, och det är ju samma med kapitalförsäkring som också går att byta in fonder aktier i. Att så här, man kan att det schablonsbeskattas. Alltså istället för så här, har man det finns ett konto som heter aktiedepåkonto tror jag det. Då behöver man ju någonstans skatta och det behöver man göra själv manuellt. Liksom att man skattar på vinsten man gör. Men i ett ISK eller kapitalförsäkring så schablonsbeskattas oavsett om man gör plus eller minus. Det är väl det negativa med det då kan man ju säga. Om börsen går ner så får man ju skatta på sitt investerade kapital, alltså pengarna man har på det kontot. Men över tid, historiskt, så har det visat sig att det är ett bra konto. Och det är det som vi väljer i alla fall.
Så om man då är sugen på att göra sin första investering så tänker jag att vi kör lite hands-on. Så här, vad för olika steg som man ska ta.
Just det.
Och vi har varit inne på det, alltihopa. Men jag tänker som nummer ett, ändå bestämma lite inte att öronmärka pengarna man har tänkt att investera. Mm. Dels är det ju en superfördel om man kan ha ett stående månadssparande. Då sker det ju superautomatiskt. Liksom. Då bara händer det ju. Och så kan man ju välja hur pengarna ska investeras i fonderna. Om man nu har en fondportfölj. Är det aktier så behöver man ju själv trycka på köp. Men så det kan du sätta upp. Och i samband med det tycker vi ju att man bör ha en tanke om sitt mål för investeringen.
Jätteviktigt. Om det är liksom kortsiktiga eller långsiktiga mål. Alltså lite tidshorisont och vad de ska gå till lite.
Precis. Sen är det såklart flexibelt om det visar sig att man en del av pensionssparet inledningsvis skulle kunna ändras. Såklart.
Ja.
Men
jag satt med min bror här om veckan och skulle liksom fortsätta med hans portfölj. Och så frågade jag så här, vad ska du ha pengarna till? Han bara, det vet jag inte. Det kanske plockar ut dem om något tag. Liksom. Men jag blev direkt så här, men är det någonting viktigt? Liksom? För någonstans är det så här, det behöver någonstans vara pengar man inte behöver i nuet som vi var inne på förut. Då. Så det skulle han ta och fundera på. Men de är bra. Målen, absolut. Sen tycker jag att så här, vilken risk man är beredd att ta med sina pengar och så här, hur mycket förlust kan man faktiskt tolerera? För någonstans är det ju, alltså det är ju någonstans är du gambling, du satsar ju dina pengar. Det får man inte glömma. Det är liksom ingen spikrak väg uppåt.
Det är ingen självklarhet, ingen garanterad värdeökning.
Nej, och även om man säger att så här, det har historiskt gått bra, så är det inte 8% spikrakt upp varje år, utan det kan ena året vara 40% och andra året vara ner, liksom 40% ner och sen 80% upp. Alltså
och framförallt handlar det ju om vad du investerar pengarna i. Det går inte att säga att du investerar dem i börsen, för att du kan ju ha olika risknivåer beroende på vad du väljer. Så det är inte bara att slänga in dem på börsen och sen så är det liksom samma risk för allting, utan här får du ju göra ett val. Och ju längre bort i tiden du kan tänkas behöva pengarna eller har tänkt att plocka ut dem, så skulle jag ju säga att det är en högre risk du kan ta. Liksom.
Och det jag tycker är som många inte riktigt har med sig när jag har pratat med många så här. Säg att du sätter in 100 kronor på börsen och så går det ner 50%. Hur mycket älskling ska du gå upp igen för att du ska få 100 kronor igen? Behöver du gå upp 50% då? Jag märker att du behöver fundera här. Det är roligt. För att det här är en sån konstig...
Men alltså, äntligen, jag har varit uppe och tagit hand om både en ryggbajs och en kissig, nedkissad säng och matat 50 gånger. Yep. Min hjärna är inte på topp.
Nej, men så här, går den ner 50% så behöver den gå upp 100% för att du ska ha samma. För att har du 100 kronor, går ner 50%, 50 kronor, ja men då har du 50 spänn.
100% på 50 kronor blir 100 kronor.
Exakt, så det är det man måste ha med sig, att när börsen går ner så behöver man göra bättre utveckling uppåt. Det är ganska intressant matematik för att det säger någonting om någonting. Så jag brukar använda.
Det säger någonting om någonting. Yes.
Precis.
Men sen skulle jag också säga det här på tal om risknivå. Det är också väldigt mycket upp till mig som person.
Ja, gud ja.
Alltså hur jag fungerar. Bara för att man ska ha dem om 50 år så betyder det ju inte att jag är beredd på att ha en hög risk. Liksom. Så där behöver man verkligen fundera på vilken nivå som...
Och sen även när man snackar risk. Vi har ju våra vänner på AUAG. Så om man inte lyssnar på de avsnitten så har vi med Stefan Abrahamsson. Tror jag vi två avsnitt, va? Eller två gånger som vi har spelat in dubbelavsnitt. Något sånt. Men det kan man scrolla bak och kolla. Men de har ju sina... guld- och silverfonder. När man pratar tillgångar. Att så här, ja, men man investerar på börsen, vi snackar fastighet och finans. Liksom. Men här kan man ju faktiskt investera i guld, ädelmetaller, som följer någon annan slags bransch som är, jag tycker det var så intressant när vi snackade med honom. För någon som är så nördig i ämnet, alltid roligt att snacka om. Så där kan man ju också sprida sina risker i olika tillgångar.
Men så... att komma igång med sin första investering. Sätt upp mål och vilka pengar du har tänkt att kunna investera. Och om det är kort eller lång sikt. Och fundera på vilken risk man är beredd på att ta. Och sen gäller det ju att hitta en bra spridning på sin portfölj.
Ja.
Och oavsett om man då investerar i aktier eller fonder så handlar det ju om en geografisk spridning.
Ja.
En branschspridning.
Ja.
Och tillgångsspridning.
Precis.
Och sen helt klart fundera på om det ska vara en aktiv eller passiv förvaltad, om vi pratar fonder.
Ja.
Ja, men, och det här sista handlar ju verkligen om att välja ut sin portfölj.
Mm.
Som vi pratade om i början, vad den portfölj är.
Verkligen.
Ska du ha 5 olika fonder, av vilka ska det vara för att det ska vara då en spridning över de här olika? Och ska det vara, är det värt att lägga någon extra peng på avgiften för att det blir en aktiv förvaltad fond eller passiv? Och,
ja, verkligen. Man kan nästan kryssa, som vi gjort det, att vi har kryddat mycket med aktiv förvaltare som vi tror på. Så här, de här är riktade mot småbolag. Aktiv förvaltare, småbolagsfond. Liksom, de här tror på. Liksom en liten krydda på moset. Liksom.
Ja, och i detta så handlar det också om att man kan ju såklart ha sina fonder på olika plattformar.
Mm.
Hos olika nätmäklare alltså.
Verkligen.
Men samtidigt så tror jag att det är också en fördel att kunna ha det allting framför sig.
Mm.
Som en första investering så kan det väl vara schysst att kunna ha det lite mer samlat i alla fall.
Definitivt.
Är väl en bra tanke i alla fall. Mm. Vi försöker samla våra investeringar.
Ja.
Men sen såklart är det något som sticker ut hos någon annan nätmäklare. Och så har vi ju det på olika plattformar också. Och när man vet vilken nätmäklare man vill hålla hus hos.
Mm.
Så får man ju bestämma sig vilken typ av konto. Om det ska vara ett ISK.
Precis.
Eller kapitalförsäkring eller aktie depåkonto. Liksom. Fundera på vad man själv vill.
Mm.
Och sen sätta upp en månadssparande.
Mm.
Som puttar in pengar i de olika fonderna. Om du nu har valt det automatiskt. Eller tänk ut en strategi en fördelning i alla fall.
Mm.
För hur mycket som ska vara investerat i varje liksom, enskild investering. Liksom.
Bra sammanfattat, Älskling. Vi ska inte sluta än. Utan det jag skulle vilja snacka lite om, Älskling.
Mm.
Det är att så här,
vad händer sen?
Nej, men, ja, precis. För nu har man ju dratt igång det.
Mm.
Man är igång och sparar. Men det som jag kan ibland gräma mig över, eller så, jag känner att jag är nästan lite beroende över att jag liksom, ja, nu är klockan 9, nu öppnar börsen, så är det börsöppningen där liksom. Och så kollar man hur sina innehav har gått. Egentligen så sitter vi på innehav där vi kan kolla en gång per år och fundera på att så här, man snackar om att rebalansera eller ombalansera sitt innehav. Säg att man har 5 fonder. Du har gjort liksom, du har 500 spänn, lägger 100 kronor i varje fond. Och efter ett år, då har de utvecklats på olika sätt. Så att en fond kanske har gått ner, medan en annan fond har gått upp. Det betyder att den fonden du har mer pengar i den fonden. Och då är du satt din strategi att du vill ha samma.
Säg att du har satt då 20% i varje fond.
Mm. Ja, men exakt. Så är det mer i den ena och mindre i den andra, då kan man faktiskt sälja av lite i den ena och putta in den andra för att rebalansera portföljen så att den är del enligt din strategi då.
Mm.
Så den kan man göra, så vi skulle lätt kunna göra det en gång per år alltså. Och sen får man också fundera på de målen, tycker jag, man har satt upp.
Mm.
Alltså så här, har vi fortfarande samma mål?
Mm.
Är tidsramen densamma? Ska vi plocka ut för att det börjar närma sig liksom att vi ska köpa hus eller gå i pension? Lite sådana saker kan ju förändras med tiden, tänker jag.
Mm. Verkligen.
Och då kanske man ska ta med, man kanske, det finns ju, kanske, jag vet inte om det är överkurs, men det finns ju andra typer av fonder som investerar i räntor med lägre risk. Man kanske ska ta ännu lägre risk i sin fondportfölj och sådär. Så det kan man göra typ en gång per år. Eller vi tycker vi borde göra, fast vi gör det betydligt oftare.
Och sen tänker jag även att man ska, vid den här checken, om man nu ska kalla det att man ändå tittar till sin portfölj och inte ska följa den dagligen utan någon gång då, så bör man ju också, även om vi investerar. Vårt tänk är ju att köper vi ett bolag
eller fond,
så är det för att vi tror på den över tid.
Ja.
Lång, lång tid. Vi tänker att vi inte ska sälja den.
Ja.
Men jag tänker som när du är ute och jagar. Mm. Du ska aldrig avlossa ett skott om du inte är säker på att det är ett dödande skott.
Åh jävlar.
Mm.
Fan vad sjuk du är.
Men det kan ju hända att det blir, att det inte gör det. Och att djuret springer iväg.
Du skjuter henne benet.
Ja, då är du illa ute.
Ja.
Då är du inte poppis i jaktlaget. Nej, men och
jag var med en gång när det hände.
Ja, precis. Då fick du ju sticka... Du kom
jag när ingen det var, med jaktlicens.
Du blev inringd för... Eller du blev inte inringd. Du assisterade på en inringning av eftersök.
Din bror. Hängde jag med.
Ja.
Jag fick inte hålla i värdet. Det hade varit kul. Eller jag hade inte skjutit någonting. Men,
nej, det
men, då, nej, men de hade snedskjutit någonting. Och då fick vi hänga med ut. Och ja, ta
så det kan ju hända även om man inte har som avsikt att skada djuret. Mm. Så då får man ju ett eftersök.
Jävla och märklig jag tänker, parallell. Alltså.
Nej, men jag tycker den var bra. Samma här. Vi köper ett bolag eller fond som jag tänkte att det här är jag så säker på. Alltså. Mm. Sen det här kommer bli bra.
Just det, och du råkar skjuta den i benet.
Fonden. Och så blir det ett benskott.
Ah.
Så då behöver
så
vi ändå
vara... samla in dina kompisar.
Ja, göra en omvärdering. Och göra upp en...
Leta rätt på fonden.
Ja, som vi har. Så att vi verkligen liksom... Så här, ja, vi kanske får ändå tänka om. Eftersöksparallellen kanske inte blev lika bra. Men, själva tänket. Men vi behöver också vara öppna för... Och ha en plan B. Liksom. Mm. Eller ha en plan B. Vi kanske ska liksom vara öppna för att så här, ja, men den här globalfonden levererar inte så som jag hade hoppats på och hade tänkt. Eller vi har hittat någonting som presterar ännu bättre, som vi tror på ännu mer.
Mm. Ja, då måste det vara. Det måste gå tillbaka till så här, varför trodde jag på den här från början? Mm. Det är mycket händer på ett år. Liksom. Mm. Det kanske inte är ett år.
Nej.
Men jag fattar vad du menar.
Nej, men över tid så behöver vi ändå kunna vara öppna för att så här, även om vi har som avsikt att ha den här tills vi dör, tänkte jag säga. Mm. Så kan vi också tänka om.
Det kan ju vara typ att avgiften har ökat, tänker jag. Förvaltningsavgiften har ökat. Efter, oj, nej, men då, nu är den så pass hög att jag vill ta den andra fonden.
Mm. Precis, precis.
Så den justering och portfölj över tid, det borde man ändå göra någon gång per år, kan jag tycka.
Mm.
Vet du vad vi vill att vi avslutar med? Några vanliga misstag.
Dos and dance.
Dans. Dos and dance.
Dos and dance.
Karin och Johan igen. Dos and dance. Let's dance it. Dos and dance. Ja, and nej, men jag tänkte så här. Att av ren erfarenhet. Hör du mig nu? Mm. Erfarenhet.
Ja, du är en erfaren man.
Ja, nej, men att man, det jag ser ett misstag som finns, det är att man någonstans inte har gjort så här lite. Man behöver inte göra jättemycket liksom, att lära sig grunden. Men alltså, man måste lite läsa sig in på vad det handlar om.
Mm.
Typ som det här avsnittet kanske är lite att man faktiskt startar till sina, vad säger man, kunskaper eller bara tar reda på lite vad det handlar om.
Mm.
Att man inte gör det, för har man inga kunskaper alls, då kan man aldrig göra någonting av det vi snackar om. Liksom. Alltså så här, jag menar så här, bransch och riskspridning och marknader. Liksom. Mm. Sånt måste man ha koll på om man väl ska gå in, tycker jag.
Ja, det är bra.
Du kommer aldrig kunna rebalansera en portfölj om du inte har några kunskaper.
Nej, jag tänker att det blir mycket bättre om vi tar reda på lite mer.
Mm.
Så. Ja. Vi kan ju lära oss av våra misstag i verkligheten. Mm. Lära oss längs vägen. Mm. Men det kan ju bli dyrt.
Ja, verkligen.
Sen
har jag en till. Mm. Du ska få ta nästa. Men jag har en till snabbt här. Att man, just det här, det kommer ju sådana hyper ibland. Typ nu är techmarknaden, alltså teknik med appar och allting, den är så jäkla het just nu. Bra. Då går man tok in för att investera i en sån marknad, eller typ bitcoin eller liknande. Så här. Man hoppar på trender. Så är man liksom överexponerad. Alltså man har för mycket pengar i en viss bransch eller marknad.
Mm.
Det är, tycker jag också är en så här, ett misstag många... Jag har sett många göra.
Mm.
Så, men fasen, det var många som sa att det skulle gå bra det här.
Ja, och det är ju det. Och det kanske går bra ett tag. Men risken är ju att det svalnar och
det blir gambling.
Det blir liksom en helvändning. Och att du också köper på toppen. Liksom. Mm. Är du liksom lite sen på det dessutom?
Så,
och det är det där vi tänker att vi absolut inte är bra på att tajma.
Nej, nu är du inne på den nästa jag hade. Okay. Jag tar den innan du får ta den. Okay. Det är ju faktiskt ett misstag som är så jäkla vanligt.
Mm.
Att man försöker tajma marknaden. Mm. Alltså här, nu har börsen gått dåligt. Nu säljer jag av allting jag har. Och sen så ska man bara, när tror vi att den går upp här? När tror vi att den går upp? Risken är ju att man missar en jäkla uppgång.
Mm.
För att man tror att man ska veta. Alltså jag menar, det sitter folk och jobbar dagligen med att tajma marknaden och misslyckas.
Mm.
Så att om vi som bara sitter och leker i princip jämfört med dem, tror att vi ska kunna tajma marknaden.
Mm.
Det är ett sånt brutalt misstag, jag tycker.
Och har vi då på att vi inte tänker att vi ska lägga ner vår själ på våra investeringar på börsen.
Precis.
Så kommer du inte ens ha stått på tvn innan det har hänt på morgonen.
verkligen. Ja. Nu kan du ta en.
Ja, nej, jag tänker det här kortsiktiga tänket, att det är ett vanligt misstag. Jag tänker, nu tänker jag så mycket.
Du tänker väldigt mycket.
Nu tänker jag på den här 22-åriga grabben som det var en artikel om.
Ja, Aftonbladet tror jag.
Aftonbladet, som där han berättade att han förlorade hela sin kontantinsats för att han fick upp ögonen för börsen, investerade rubba stubb och tänkte att han, det gick ju så jäkla bra här. Det var ju i coronatiderna när liksom börsen bara svingades iväg.
Mm.
Och som många, tänker jag, blev intresserade och investerade pengar som man inte hade gjort tidigare.
Mm.
Och knappt ett år senare när han stod där och var köpredo, så fanns inte pengarna där för att börsen hade ju väntat. Så för kortsiktigt tänk och vara för liksom styrd av vad man ska ha pengarna till är ett misstag.
Mm. Har du någonting?
Vad har jag mer? Jag menar, du var inne på det lite så här att nu vet när det går dåligt så har vi ju en tendens att så här, ja, men ser vi röda siffror och det är liksom så här, det gnager i oss att så här, vårt värde på pengarna det minskar dag för dag för dag för dag och att vi får lite kalla fötter, det här går skitdåligt, det här går inte som tänkt, vi säljer. Vi är ju lagda på...
Alltså människan är byggd på det sättet.
Ja.
Alltså, röda siffror, det är ju varningens färg. Liksom.
Nej, men jag tänker lite när björnen kommer och attackerar oss.
Mm.
Ja, men du vet, när vi hamnar i en liten kris.
Mm.
Eller kris kanske man inte hamnar i.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Jo, men en akut, då flyr vi.
Ja. Och det är fullt normalt. Nu går det ner, nu säljer vi. Snarare är det ju tvärtom. Man kan se det som att det är rea på börsen när det går neråt.
Ja, och jag tänker generellt, det är inte bara om det är paniksälja det gäller, som en känsla. Att paniken styr oss, det är ju känslor överhuvudtaget. Att att vi inte gör, nu är jag inne på ett annat misstag då, att vi inte gör våra, så här, men du vet, vi kanske lyssnar på någon som ger väldigt förtroendeingivande intryck som pratar om en fond eller bolag. Och så är det mer känsla vi går på. Mm. Det är känsla vi går på när vi köper och säljer, inte faktiskt...
Ja, jag vet någon som har gjort det misstaget, Älskling. Jag vet någon som har gjort det misstaget, Älskling.
Vad menar du?
Dina klassiska H&M-aktier.
Du var så
jäkla känslomässigt involverad i.
Mm.
Du bara, nu. Allting bara signalera, sälj.
Ja.
Och du bara, jag köpte ju dem med pappsen en gång i tiden och det var vår grej.
Hans värde i en aktie. Mm. Men visst var det över tid så byggdes det upp en, och det var ju en känsla av att så länge jag inte har sålt så har jag liksom inte förlorat det.
Just det. Vet du vad det kallas? Det kallas för att man ska fånga fallande knivar. Nej, gör det? Är det rätt benämning? Eller inte fånga fallande knivar, något annat?
Jag vet inte.
Nej.
Men den satt hårt långt inne. Det var liksom...
Jo, fånga fallande knivar. Jag tror det är bolag som går ner och så ska man liksom fånga dem på botten. Så att
försöka rädda, köpa mer. Det gjorde jag aldrig.
Nej.
Jag köpte aldrig mer H&M-aktier även när de...
Det var ju dumt nu faktiskt. För det har gått upp sen dess. Så det gjorde en massa misstag. Så.
Fast det hade ju varit en... Det hade ju inte varit så bra.
Jo, men det har ju gått upp sen dess.
Jo, jag vet. Men,
min förlust hade inte blivit lika stor.
Nej, men att investera ännu mer i ett bolag som, jag inte ska ha kvar.
Ja, du trodde inte på det. Men
du behöll
det. Ja, vad roligt. Hoppas att det här avsnittet gjorde du som lyssnar lite mer klok. Och kanske överväger att gå in på börsen. Det man ska ha med sig som är extremt viktigt, det är att veta att det aldrig är en garanti att gå in med sina pengar på börsen, utan man faktiskt kan förlora de pengarna man har gått in med. Eller hur, älskling?
Ja, man ska verkligen vara medveten om det. Det är ingen dans på rosor.
Nej, och har man några funderingar kring börsen eller sparande eller vad det nu är, så får man gärna skriva till oss på sparmakarna@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Får man skriva DM om
mycket riktigt.
Och vi försöker svara på allt.
Ja.
Både mail och på Instagram.
Absolut.
Kul att du lyssnar återigen. Vill du säga något?
Nu är jag hungrig.
Nu är jag också hungrig. Kul att ni lyssnar denna veckan. Hoppas att vi hörs även nästa. Ha det så bra så länge.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.